Tack himmelske far för ditt ord till oss och för Jesu ord. Att du Jesus vill att vi ska vara där du är. Herre, hjälp oss att alltid ha det målet framför oss. Att vi inte tappar riktningen. Tack för att du vill bevara oss hos dig. Amen. Kärlekens väg. Som Magnus sa här så är det ofta den sista biten när Jesus går upp mot Jerusalem sista gången för att lida och dö. Det är det som vi brukar kalla kärlekens väg. Och samtidigt så beskriver hela Bibeln kärlekens väg. När Gud redan i skapelsen sa låt oss göra människor till vår avbild. Varför ville han göra människor? Jo, för han ville ha någon att älska som kunde ge ett gensvar. Och sen hela Bibeln beskriver kärlekens väg, vad Gud har gjort på många sätt och många gånger för att vi en gång i framtiden ska få vara tillsammans med honom för evigt. Hela det är kärlekens väg. Men jag ska läsa från Markus evangeliet, den föreslagna evangelietexten. Och det är från Markus 10:32. Men jag läser lite längre än den föreslagna, för den föreslagna slutar vid vers 45, men jag läser till 52. Det var nu på väg upp till Jerusalem och Jesus gick före dem. De var fyllda med bävan och de som följde med var rädda. Då tog Jesus än en gång med sig de 12 och började berätta för dem vad som skulle hända honom. Se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till översteprästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna, som ska håna honom och spotta på honom, gissla och döda honom. Men efter 3 dagar kommer han att uppstå. Då kom Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till Jesus och sa: Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Han sa till dem: vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade: låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus sa till dem: ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med? De svarade: det kan vi. Jesus sa till dem: ni ska få dricka den bägare som jag dricker och döpas med det dop som jag döps med. Men platserna på min högra och min vänstra sida, det är inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som de är beredda för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över Jakob och Johannes. Då kallade Jesus till sig dem och sa: ni vet att det som anses vara folkens ledare beter sig som herrar över dem och att deras stormän härskar över dem. Men så är det inte hos er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Det kom fram till Jeriko. Och när Jesus lämnade Jeriko med sina lärjungar och en stor folkskara satte en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, son till Timeus. När han fick höra att det var Jesus från Nazaret som kom började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom strängt att vara tyst, men han ropade bara ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Det gjorde det och sa till den blinde: lugn, res dig, han kallar på dig. Då kastade mannen av sig manteln, hoppade upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa, Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa, gå, din tro har frälst dig. Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. De var på väg upp till Jerusalem. Förra gången Jesus var där så hade de försökt att stena honom, han hade dragit sig undan. Och när Johannes berättar om det här att Jesus ska gå till Jerusalem igen så säger lärjungarna att förut försökte de stena dig och nu går du dit. De visste att det var farligt för Jesus att gå till Jerusalem. Och de insåg att det kunde vara farligt för dem också. Och så står det att de var fyllda med bävan och det som följde med var rädda. Det var inte den där lugna, sköna vandringen eller den glädjefyllda vandringen upp till Jerusalem till påsk. Utan det var med bävan och rädsla de gick. Men de följde med Jesus. Och då börjar Jesus berätta för de 12 vad som ska hända honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Och där kommer jag att bli gripen, jag kommer att bli misshandlad och jag kommer att bli dödad. När jag för några veckor sedan åkte till Ukraina så var det en del som stod mig nära som var lite oroliga att åka till en krigszon. Och då försöker jag ju inte lugna dem med att säga, ja, allt kan hända, jag kan bli skjuten. Det är inte så man lugnar folk. Men när Jesus märker att hans lärjungar är rädda så börjar han med att berätta att han ska gå upp till Jerusalem och han ska bli dödad. Det är inte så man lugnar en folkskara. Men det var sant det Jesus sa. Och lugnet du och jag vi kan känna inför saker och ting som händer i världen det är att det är förutsagt i vår bibel. Jesus vet om det innan det händer. Han har talat om krig, om jordbävningar. Han har talat om allt det elände vi ser ut över vår värld för 2000 år sedan. Det här är inte okänt för Jesus. Han vet om att det skulle komma. Det Jesus börjar med att säga, det tar lärjungarna kanske in. Men sen har de låst sig, så när han berättar efter 3 dagar kommer han att uppstå. Nej, då har de redan låst sig. Och ibland har man funderat på, det här var 3:e gången Jesus väldigt tydligt talar om att han ska lida och dö. Och så undrar man då lite grann, vad är det som gör att lärjungarna inte begrep det som skulle hända? För varje gång har han sagt att han ska lida och dö, men han ska också uppstå. Och möjligen var det så att Jesus hade berättat så mycket med liknelser att lärjungarna visste inte riktigt vad är verkligt, vad är liknelser, vad handlar det om något annat egentligen? Och samtidigt var de rädda och vågade inte fråga. Lärjungarna, de hade fattat utifrån Gamla testamentet att Messias, han skulle upprätta Davids rike. Och så trodde de att Jesus skulle kasta ut romarna. Och utifrån det så kan ju Jakobs och Zebedeus söners, Jakob och Johannes Zebedeus söners fråga var rätt motiverad. Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Och så säger Jesus, och han säger egentligen samma sak till dem. Som man säger till den blinde, fast det blir ett annat resultat. Han säger, vad vill ni att jag ska göra för er? Han frågar, vad vill ni att jag ska göra? Och så säger de, när du sitter som regeringschef, kan inte Jakob få sitta på ena sidan och Johannes på andra sidan? Kan inte vi få bli inrikesminister, utrikesminister eller inrikesminister, finansminister, vad det nu var för någonting de ville ha. De ville ha platserna närmast Jesus. De hade följt honom i 3 år, de hade lämnat allt andra bakom sig. Utifrån deras perspektiv tyckte de det var en rätt så rimlig begäran. De hade funnits nära Jesus hela tiden. Det var bland de första lärjungar Jesus hade kallat. Men Jesus lovar dem inte det. Utan han frågar istället, kan ni gå igenom det jag kommer att gå igenom? Och det tycker de att de kan. Och Jesus håller med bitvis i alla fall att ni ska få gå igenom det. Men det finns ändå en väldigt stor skillnad. Bibeln säger att Jesus blev gjord till synd för vår skull. Och det behöver inte Jakob och Johannes bli. Jakob blir så småningom avrättad för att han är Jesu lärjunge. Och Johannes hamnar i landsflykt, eventuellt i fångenskap på ön Patmos. Så det var inte några lätta liv de fick som Jesu lärjungar. Men det var senare. Och Jesus säger, ni ska få gå igenom det här. Men platserna till höger och vänster om mig. Nej, det är inte min sak. Det är någon annan det är bestämt för. De andra lärjungarna tyckte att de hade lyft fram sig själva lite väl bra. Kanske var de besvikna på sig själva att de inte hade kommit på att fråga Jesus innan Jakob och Johannes gjorde det. Men de var i alla fall missnöjda med att de där trängde sig fram. Och så där är det ofta oss människor emellan. Och det hjälper inte att vi är Jesu lärjungar. Vi kan ändå bli missnöjda på varandra ibland. Vi kan tänka fel om varandra. Vi kan tycka att varför får den märkas och inte jag? Och så är det många bitar som gör att vi kan bli missnöjda som Jesu lärjungar. Men då säger Jesus, människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och den som vill vara störst av er, han ska vara de andras tjänare. Och så kommer de till Jeriko. De börjar närma sig Jerusalem. Och när de går ut från Jeriko så sitter en tiggare där. Han har hört talas om Jesus. Han tror att Jesus är Messias. Så han ropar Jesus, Davids son. Och just det, Davids son är ett uttryck för Messias som skulle vara av Davids släkt. Förbarma dig över mig. Och många tyckte den där blinde tiggaren, han ska hålla käft. Han ska inte störa allt det här omkring Jesus. Och säger åt honom, håll tyst. Men han ropar bara mer. Han inser det här är hans chans. Den släpper han inte. Och så stannar Jesus och kallar på honom. Och han kommer fram till Jesus och Jesus frågar honom precis som han tidigare hade frågat Jakob och Johannes. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och den blinde säger, Rabbi, gör så att jag kan se igen. Mästare, gör så att jag kan se igen. Och Jesus säger, gå, din tro har frälst dig. Och genast får han sin syn. Jesus ställer frågan till Jakob och Johannes. Vad vill ni att jag ska göra för er? Men de fick inte det de ville. Gud hade en annan plan. Men den blinde fick vad han ville. Och så är det för oss också. Vi kan be om olika saker. Och Bibeln säger att vi får göra alla våra önskningar kunniga. Men vi får inte allt vi önskar oss. Och det är väldigt nyttigt att vi inte får allt vi önskar oss. Ibland får vi det inte överhuvudtaget. Ibland får vi det långt senare i livet. Men oavsett vilket så är det inte alltid vi får. Jesus sa tidigare att den som vill vara störst ska vara det andras tjänare. Kärlekens väg, vågar du och jag gå den? Jesus, vår mästare, gick den. Vågar du och jag gå den? Vågar vi fråga som Jesus när vi möter en människa, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag minns ett minne i mitt eget liv. Där jag kom på det senare i och för sig, så jag kom inte på det just då. Men när jag slutade min tjänst här 2013 och fick min slutlön, så var det slutlön, det var semester och det var lite innestående semester. Jag fick den största lön jag fått någon gång i hela mitt liv på ett bräde. Och visserligen var jag arbetslös då, för det jobb jag trodde jag skulle få, det fick jag fast senare. Så när jag trodde jag skulle börja köra buss i juni, men det blev inte så, utan det blev augusti-september istället. Så där var jag arbetslös några månader. Men en av de här dagarna när jag fått ut alla de här pengarna och hade dem på banken, så kom jag till Maxi i Kalmar och det satt en tiggare utanför. Och jag minns inte hur mycket hon fick. Men efteråt kom jag på, varför frågade jag henne inte, hur mycket behöver du? Ungefär, vad vill du att jag ska göra för dig? Hur mycket behöver du? Det ställde jag inte. Och om hon hade sagt 2000 eller 4000, hade jag gått in och hämtat det på bankomaten och gått ut och gett henne? Jag vet inte. Men just det här, det var ett sånt här exempel, men jag kom på det i efterhand och det var kanske lika bra det. Men just det här, vågar du och jag fråga människor, vad vill du att jag ska göra för dig? Det kan ju vara besvärligt. Det kanske är något enkelt. Men det kan ju vara något som tar emot, något som är besvärligt. Och du och jag kan också behöva visheten då. Ibland så ska vi göra det personen säger, men ibland är det kanske något annat vi ska göra. För Jesus gjorde ju inte varje gång när han frågade, vad vill du jag ska göra för dig? Så var det inte serverat på en gång, utan han sa nej ibland. Men vad det handlar om, det är vår beredskap. Är du och jag beredda att ens ställa frågan, vad vill du att jag ska göra för dig? Nu går jag till det som är den föreslagna episteltexten idag, men jag läser inte hela den, men det är från andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 14 och 15. Andra Korintierbrevet 5, vers 14 och 15. Och där står det i Bibel 20, ja, först läser jag ur folkbibeln. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Och han dog inte för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Kristi kärlek driver oss, står det i folkbibeln. I Bibel 2000 så står det, Kristi kärlek lämnar mig inget val. Jag har ingenting att välja på. Därför att om en har dött för alla, så har alla dött. Och så lever vi för att leva för varandra. I Bibel 1917 så står det, Kristi kärlek tvingar mig. För Paulus var det ett tvång, han hade ingenting att välja på. Men det var andra sidan inget annat han hellre ville heller. Han var driven av Guds kärlek. Men det blev också ett tvång över hans liv. Han hade inget val annat än att predika evangelium och tjäna sina medmänniskor så gott han kunde. Om du och jag är drivna av Kristi kärlek, om du och jag har ett tvång över våra liv av Kristi kärlek, så kommer det att påverka vår omgivning. Jag tog och slog upp lite olika bibelöversättningar för att se. Och Helge Åkesson, en fribaptist som gjorde en bibelöversättning kring 1900-talet, det sekelskiftet, han har också tvingar att Kristi kärlek tvingar. Bo Gerts, som är många år senare, 80 kanske, han har också Kristi kärlek tvingar. Och Hedegård som kom på 60-talet har också Kristi kärlek tvingar. Om det är tvång eller en drivkraft, ja, hur du väljer att se på det spelar kanske inte så stor roll. Vi vet alla att kärleken är en oerhört stark drivkraft till att göra saker och ting. Och så får kärleken finnas där. Och mycket av det som du och jag kan tänka oss att göra om vi har kärlek till människan går ganska enkelt. Men om vi inte har kärlek till våra medmänniskor så blir det lätt att vi istället tittar åt andra hållet när någon behöver vår hjälp. Och så är det viktigt vad det är som driver oss, vad vi har för tvång över våra liv. Att det är Kristi kärlek som får tvinga oss och driva oss att göra det vi kallade att göra. För vi lever inte för oss själva, utan vi lever för varandra. Vi lever för Kristus. Och så är du och jag kallade att gå kärlekens väg. Precis som Jesus gick kärlekens väg, och ändå väldigt stor skillnad. Det finns både likheterna och det finns skillnaden. Tack himmelske far för att du kallar oss att gå kärlekens väg för varandra. Och tack för att när vi går kärlekens väg för varandra så tjänar vi också dig. Herre, hjälp oss att göra det. Hjälp oss att gå genom livet med öppna ögon och se människor som behöver vår hjälp. Och hjälp oss att vara frimodiga att fråga, vad kan jag göra för dig? Amen.